There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
I veckans podd har Gabriel bytt yrke till rörmokare.
Tobias har hittat nya låtar till mina körer.
Det hettar verkligen till i diskussionen hur man väljer dejter på Grindr.
Vi recenserar musikalen Bodyguard och tackar och tar emot för häcklandet av Outfit.
Och till sist listar vi tre saker vi skulle gå till val på.
Nu kör vi!
I säng med Tobias och Gabriel.
Hej allesammans och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Gabriel.
Det är jag som är Tobias. Succépodden är det väl? Ska vi inte byta det här liksom, tycker jag?
Ja, men lite så känns det, va?
Ja, verkligen så. Nu är det 6 år har verkligen tagit av.
Det känns, och speciellt idag. Idag är det en stor dag.
Ja, idag är en väldigt stor dag för det är söndag.
Och det är det bara en gång i veckan.
Ja, det känns lite extra för den är ändå röd.
Den är röd och det är valdag. Mm. Och det är någonting mer idag också.
Det är ju
fettisdag är det. Och det är också 9/11.
Just det. Mm. Är det någonting sammanträffande, tror du?
Att det är valdag på 9/11.
Det är katastrof.
Katastrofernas dag. Vi får väl se när den här podden kommer ut. Då vet ni svaret på den frågan. Det blir en cliffhanger, tycker jag. Nu går vi på hänt i veckan.
Yep.
Hänt i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan.
Tobias, vad har hänt i din vecka?
Ja, det har faktiskt varit en rimligt smäckad vecka här, tycker jag. Och jag har åkt runt i Sverige och dansat och föreläst och myst med olika målgrupper, kan jag säga. Mm. Jag började i Vara, i måndags med förskoleklass till sexan.
Mm. Är det där man instiftade det här uttrycket? Att vara eller inte vara,
det är frågan. Men vad vill du vara?
Precis.
Ja, så är det nya.
Det är det nya.
Ah, ja. Det är deras slogan där nere. Mm. Vad vill du vara? Vill du bara vara? Så kul, ja. Nej, men tänk dig själv så här. Att jag har ju sagt någon gång så här. Jag hatar barn, så här, bara för att de inte förstör.
Oj, det är stort.
Jag vet inte så att jag, men du vet, att det är så här att när det är mycket barn i omlopp så här, så handlar det mycket om barn. Vet du själv, när du är kanske Charlotte så här, det är mycket barn överallt liksom, så här, eller om du där, alltså barn finns överallt.
Barn finns,
ja, barn. Mm. Ja. Nej, jag älskar barn. Men nu undervisar jag ju barn. Och då går jag från förskoleklass till sexan och pratar om mobbing och vi dansar utanförskap. Och alltså, nu är det här då i tre skolor i Vara kommun. Och alltså de här förskoleklasserna och ettorna, de är ju så gulliga som man bara, jag orkar inte. Och så efter varje gång man har varit där så får man, alla ska krama en så här. Och så biter de teckningar och så bara, de är ju inte så fina, men det
är ändå tanken som räknas.
Tanken som räknas. Ja, men det är så gulligt. Hur fint. Mm.
Hur mycket teckningar har du nu då?
Alltså mycket teckningar, va? Mm. Ja. Jag ska visa hur du får faktiskt.
Ja, det måste du verkligen göra. Vi kanske ska välja ut de finaste och ha en liten tävling för våra lyssnare. De kanske kan vinna lite teckningar som du har fått.
Ja, eller?
Vill ni ha det, kära lyssnare?
För det första teckningen här nu så är det någon typ av... Vad är det här?
Den här är fin. Det här är då... Det är en väldigt stort vitt papper. Och sen är det en liten gubbe som... är liksom i mitten av teckningen. Mm. Så att det är mycket, mycket space för annat att Ja.
Det är en svamp i mitten kan man säga.
Ja, det här är självporträtt av dig.
Det är mig.
Och Tobias är väldigt blå och så har han rosa hår.
Jajamän, precis. Mm. Och här är en annan som har väldigt mycket, en stort ansikte, en kvinna, tror jag, som har rosett i håret och så har de rinnande grön mascara.
Ja, och vad kommer det ifrån?
Jag vet inte vad.
Vad har hon tittat då på för serie?
Jag tror hon gråter. Jag tror att det är så att man gråter när man gråter är mobbad. Grönt. När man är mobbad så gråter man.
Var temat att de skulle illustrera då hur man känner sig när man är mobbad?
De fick illustrera precis vad som helst från hon tog med sig från den här dansklassen. Mm. Och de flesta, vi gjorde så här, jag har ju som då mission att vi ska bilda min egen armé mot mobbing. Mm. Så, här. Så jag frågade dem så här, vill ni bli mina soldater mot mobbing? De bara, ja det vill vi så här. Och så går vi så här med handen så här i pannan och så går vi och marscherar så här väldigt kraftfullt så här allihopa. Mm. Ja. Så alla har ju ritat när de står så här, alla har bara handen i pannan.
Så klart.
Så det är jättefint. Ja, men det är fint, så att de är så gulliga.
Men jag tänker bara, om man kommer tillbaka till det här med teckningar, om man som förälder då, jag tänker mig att som förälder så får man ganska mycket teckningar. Vad gör man med alla de här teckningarna? Sparar man allting som förälder? Ni lyssnare känner säkert igen det där. Sparar man alla teckningarna eller är det så att de liksom by accident bara, ups, där försvann den till återvinningen? Eller vad gör man? Lägger man dem på hög? Vår producent Jeanette sitter och nickar. Man till återvinning. Till återvinning, ja. Jag förstår.
För jag tänker att alla barnteckningar hör ju inte hemma på kylskåpet. Alltså alla ska ju vara där och trivas, tänker jag. Ja.
Men jag tänker samtidigt som man tänker också så här som förälder sagt, åh, den här tiden kommer aldrig tillbaka. Jag måste spara det här som ett minne. Mm. Liksom. Mm. Nu ritade han sin första svamp.
Ja. Men det är ju en del jag har ju inte, mina brorsbarn har ju inte mycket teckningar. Och en del av dem har ju faktiskt hamnat av någon anledning på väggen, inramade.
Ja, det är så.
Ja. Så inte hur den utrensningen går till riktigt.
Nej.
Nej,
det kan ju bli väldigt känsligt därför att jag menar, om det är ett barn som har mera talang än det andra barnet så kanske dens teckningar hamnar mera på väggen än vad man andra gör.
Fast konst är väldigt subjektivt.
Det är ju det. Ja, men, fråga Picasso.
Ja, verkligen. Alltså, bara, var det verkligen konst eller var det bara
Carl
konst?
Carl Larsson.
Och vad är det fel på honom nu då?
Ja, han har också gjort konst.
Ja, men jättefin.
Han
är ju Hallsbergsanknytning, så don't pick on Carl
Larsson.
Oj,
är Carl Larsson från Hallsberg?
Ja, men han har bott där, förstår du.
Ja. Innan han flyttade till Dalarna.
Karin och Ulrik Larsson bodde i Bergska huset i Hallsberg. Ja, och där har Carl Larsson också bott, kan jag säga. Och där tar vi inte från Hallsberg.
Jag älskar Carl Larsson, det är väl kanske det bästa vi har.
Eller? Har du varit på Bergska huset då?
Nej, men jag har varit i Dalarna.
Ja, men det är ju inte som man sa. Det här är ett vackert gult hus där bokhandeln var och järnbutiken var förut. Alltså, det är ett fantastiskt hus. Alltså, där borde du verkligen åka om du har ett sånt intresse för Carl Larsson.
Jag visste inte att Carl Larsson hade anknytning till Hallsberg, för att för mig är Carl Larsson Dalarna.
Ja, han var kanske mer där kanske än han gjort i Hallsberg.
Men han har ändå varit i Hallsberg.
Ja, alltså, vi är så stolta där. Vet du. Det är bara alltså, järnvägen och Carl Larsson är det enda vi har i Hallsberg. Så don't take that away from us.
Roligt att jag just sa Carl Larsson då. Han är liksom din bästa kompis nästan.
Ja, verkligen. Vi är supertajta. Och vi skulle göra sån här, i Katrineholm har ju en sån här walk of fame.
Ja.
Eller hur? Ja.
Och Göran Persson
är Göran Persson där. Och du är med där. Mm.
Ja. Seke Moberg.
Och Johan Radovic.
Och Jovan Radomir,
ja. Ja, Danna Dragomir.
Nej, de är inte släkt.
Nej. Men vi har ju ingen sån i Hallsberg. För det hade bara varit jag och Carl Larsson.
Mm. Men det är ju fantastiskt. Och ni är väldigt lika varandra också.
Väldigt lika. Ja. Alltså,
jag har haft en vecka som har varit hemsk när det kommer till att när man inte är praktiskt lagd. Så här har det här varit min helvetesvecka. Det började med då att vi har haft en tvättmaskin hemma i vår lägenhet som började låta lite. Du vet, när trumman går igång så var det lite högre volym än vanligt. Och jag tänkte så här, men det går säkert över, tänkte jag.
Du brukar göra det.
Ja, så vi fortsätter att köra där tills jag då stoppade in en vittvätt. Och jag tar ut vittvätten och den är grå. Hela vittvätten är grå. Och då insåg jag att nu är det kanske inte så bra här. Nu är det någonting som är fel. Ja, men då tänkte jag, nu gör jag det en gång till.
Det kan jag gå över.
Ja. Så då stoppade jag in en annan tvätt. Aha. Och så körde jag den. Och då blev den tvätten svart. Och den var vit. Och maskinen stannade. Alltså trumman rörde sig inte. Den ska ju rotera. Det är jo, det som är själva. Ja, den roterade. Så tog vi dit en tekniker och då tog det då 3 dagar innan teckningen kom. Och då kan du tänka dig då hur berget med tvätt började växa. Mm. Sen kommer teckningen och säger så här, tyvärr, det finns inget hopp för den här maskinen.
Ingen återvändo.
Nej, den är död. Ja, då skulle vi beställa en ny maskin. Mm. Så beställer vi en ny maskin då och försöker då hitta en i djungeln av alla dessa tvättmaskiner för det första. Men så är det så bra då att då Elgiganten kommer då och levererar en maskin. Så de kommer hem då. Det tar ju några dagar, men de kommer hem och levererar.
Och det här är inget sponsrat inlägg.
Nej, verkligen inte. Och dessutom så tar de med den gamla maskinen.
Nej,
jo.
Vad ska de göra med den?
Ja, det vet jag inte.
Nej.
Är någon slags återvinning?
Det kanske är någon som kanske vill färga med en vit tvätt i svart.
Exakt, de säljer en gång. Om du vill färga dina kläder lite hastigt och lustigt, så har vi en tvättmaskin till dig. Och så kommer då de här människorna då som ska installera den här nya maskinen. Och nu pratar jag att det här har gått då en vecka. Alltså typ en och en halv vecka innan jag tvättade. Så att det börjar ju växa liksom. Med
och lukta.
Lukta framförallt, ja. Så då så har vi fått in den här tvättmaskinen och den är på plats och jag är så lycklig. Jag ser hur fin den är, och den är vit och den har en svart.
Och den är vit,
ja,
i alla fall.
Ja. Och den har en svart lucka, det är så här fina detaljer på den. Skitsnygg. Och låter så fint, spelar melodier när man sätter igång den. Ja, men den är jättetrevlig. Och jag är jättepeppad på det här. Så då ska jag börja då tvätta. Så jag stoppar i första maskinen och kör igång. Och så drar maskinen igång. Och då börjar det spruta vatten.
Nej!
Ja.
Alltså från
bakom maskinen.
Nej,
bakom maskinen. Och då har ju de här killarna gått, de som installerade den. Så jag står där då med min nya tvättmaskin och sprutande vatten och tänker, vad gör jag nu? Och då tänker jag så här, ja, det är bara att ta ut maskinen och kolla hur det ser ut där bakom. Så att jag gör det och jag tar ner då de här rören som sitter bakom och diskar de här. Förstår du? Jag kryper bakom maskinen, för den här står då in i en liten lucka. Vi har liksom gjort en custom made liten del där maskinen bara passar in. Så jag drar ur den här tunga maskinen, jag går in, tar ner de här rören och börjar då och liksom diska och göra i ordning de här rören. Och lyckas få dem på plats.
Jag är målad.
Och när jag sätter igång maskinen nästa gång så sprutar det inte vatten.
Du skojar. Ja, men du arga snickaren, får vi se som ett
nytt jobb. Rörmoka Gabriel. Förstår du, jag har blivit rörmokare.
Men alltså, hur bra. Alltså,
nu tar jag uppdrag.
Ja, men det är vad vi har sagt. Alltså, vi har alltid haft en massa elektriker och snickare i vår familj. Mm. Men vi har alltid saknat
en rörmokare.
Ja, och så har vi den nu.
Ja. Och Carl Larsson.
Och Carl Larsson. Alltså, Carl Larsson och kommer på en samma dag. Alltså, hur stort är det här då? Ja, men hur bra. Mm.
Det är så bra.
Ja, men har du fått mycket uppdrag sen det här?
Nej, men nu har jag tvättat så mycket, va? Den där maskinen har ju gått för fullt hela helgen.
Det förstår jag. Men har du inte fått andra uppdrag?
Nej, men det är det jag försöker fiska
fram här. Ja, men alltså, då tycker vi ska allihopa, alla där uppe som lyssnar, så alltså, sprid ordet att Gabriel Fors är nu mer rörmokare och kanske kommer bli mindre och mindre kör.
Och mer rörmokare.
Ja, alltså då har jag alltid velat på att tassa i rörelsen. Men det är bara andra rörelser.
Men det är officiellt.
Mm. Men ja. Du är på kör och inte på den här lilla melodin. Då tänker jag på det som du sätter på maskinen med lilla melodin. Mm. Kommer ihåg att för några poddar sedan, så efter att du tyckte det var så svårt att hitta ny musik till kör.
Ja.
Ja. Och, men då har jag nämligen gått upp lite på att leta musik åt dig.
Har du? På nya låtar?
Ja, jag tänkte att det skulle vara lite spännande att se vad som... Alltså, jag tänkte att det måste vara något som är lite gång i, som är lite, lite fyndigt så här. Och kanske till och med någon som du tycker lite lik dig till och med. Kommer du ihåg vilket som är lik dig? Som...
Alltså utseendemässigt?
Ja,
eller?
Ja.
Nej.
Jo, men det vet du ju.
Sting.
Nej, men,
och Neil Patrick Harris.
Och en till. Som du har blivit gjort parodi på.
Vem var det?
Thomas Järv,
Just det, precis.
Och då kommer då den här som ska använda nu som och göra ett körarrangemang på, som heter Pappas pung, som Thomas Järvheden har skrivit. Nu kommer den här. En riktigt bra låt, förstår du.
Det var den vackraste dagen i sommarmyset. Allting var mer än okej. Vi satt där och fika vid sommarhuset. Släkten och min nya tjej. Jag var lite spänd när de skulle mötas. Hoppas de gillar varann. Men sociala spelet verkade skötas. Så jag var en hoppfull man. Då såg jag något i min ögonvrå. I höjd med pappas shortsnivå. Har han inget byxresår? Vad är det vid hans lår? Pappas pungkula hängde ut. Pappas pungkula hängde ut. Jag fick panik och tänkte, nu gör min flickvän slut. Pappas pungkula välde fram som i mig något konstigt naturprogram. En säck av skinn på typ 900 gram. Fy fan vilken skam. Mitt sista hopp var att ingen sett, så jag sparkar diskret åt hans håll. Då ropar han aj och han vred sig snett, så alla såg hans bleka boll. Min tjej såg ut att ha mist aptiten, och själv kände jag för att spy. Sommaridyllen blev söndersliten av världens sämsta vy. Han hade svettats sen igår, den satt fastklibbad mot hans lår. Karl av ålder med två grå hår, han borde haft resår. Pappas hundkula dingla fritt, och fy fan när man tog en titt. Som en vidrig scen ur ett alien-avsnitt. Det här var värsta scenariot, för när jag suttit ett tag och glott, då kom jag på att det här är ju värre än jag trott. För i den har jag bott, i den har jag grott, i den har jag bott, i den har jag grott.
Alltså vilken hit!
Hur bra till
det
kören?
Är jätte, och det var jättefina kör, körer där i bakgrunden också. Det lät nästan som Britta Bergström hade varit med på ett hörn där.
Verkligen. Nej. Är det en lite fyndig text också?
Nej, men lite fyndig text. Ja. Den var ju fantastisk. Ja. Det är ju lyrik på hög nivå. Ja,
verkligen. Lars Norén bara puff,
ja, men verkligen. Det var jätteroligt. Ja, men,
den är ju faktiskt väldigt grov. Och som sagt, han är ju lite lik dig. Alltså Thomas Järfeden och du är ju väldigt lika.
Jag vet inte om den skulle uppskattas i kören då.
Tror du inte det?
Nej.
Fast nu har de ju hört, kanske kan kolla med kören kanske, om de tycker det är en bra
idé. Vi får
idé.
Se någon körmedlemmarna som lyssnar på den här podden, om de håller med dig om att
ja, men kan ha en omröstning nästa gång i Philadelphia.
Magnus Karlsson ska ju gästa våran konserter i år, så
han kan
säkert
den här. Han kan den här. Den här har sjungit många gånger på Diggiloo.
Ja, på Diggiloo.
Ja, men det var väl snällt om jag hittar på nya låtar i dig.
Nej, men jag blir jätteglad. Ja. Alla förslag är välkomna. Sen kanske inte alla tas med, men I love it.
Att vi har ett selektivt urval ändå.
Det har vi.
Har vi några stycken som vi kan lite. Jag kan fortsätta min sökning efter bra låtar.
Tycker jag du ska göra.
Ja, bra.
Du, jag har varit på Bodyguard.
Ja, men berätta, jag skulle inte, men jag hann inte med min logistik den här veckan, det gick inte.
Jag har varit på premiären av Bodyguard, musikalen Bodyguard, tillsammans.
Ja, innan jag började här, det var så här, att förväntningarna på Bodyguard och på henne som sjunger då i Bodyguard är enormt höga. Jag vill bara säga innan du säger någonting, så bara säga,
vet du vart det här ska verka här?
Nej, men jag vet bara att jag tänkte att Whitney Houston, och sen så kommer det folk efter att göra henne. Ja. Och det blir ju, det är många låtar som ska göras.
Det är många låtar. Alltså grejen är så här att när jag fick den här inbjudan så blev jag så glad, va? För att jag har ju sett att den här musikalen skulle komma upp. Och jag har, alltså mina förväntningar som sagt har varit skyhöga. Jag gick in, jag kommer ihåg det i början på sommaren, jag gick in och tittade på playlisten, alltså vad det är för låtar de sjunger i den här musikalen. Och det är ju inte bara de låtarna som var med i filmen Bodyguard, utan det är liksom hela Whitney Houstons repertoar i stort sett. Och ja, alltså det är ju alltså det finns väl ingen, skulle jag vilja säga, som är så svår att axla som Whitney Houston, eller? Jag kan inte komma, ja, det är väldigt
Thomas Järvheden i så fall då, som skulle vara.
Ja, det är ju det, Thomas Järvheden och Whitney. I alla fall, jag kommer dit med Doreen, vi sätter oss och musikalen börjar. Och det jag måste säga innan jag börjar, det är att scenografin är skitsnygg.
Redan där vet man vad det ska märka av. Man börjar prata om scenografin innan man börjar prata om koreografin.
Nej, men de har gjort en jätte snygg scenografi. Orkestern, fantastiskt. Det låter så bra.
Och de har det låter så bra. Tapetserat, förstår du? Det är så mycket som har hänt med den här scenografin.
Och jag tycker handlingen är också härlig. Det är en rolig, alltså det går fort musikalen.
Ja,
jag tycker ofta att man sitter så här.
Snabbt.
Nej, men ibland så sitter man på musikalen och tänker man, tar det aldrig slut, men här tycker jag bara tiden är bara gick. Ja, och sen så då så har vi då själva sången, och jag måste säga att körerna låter jättebra också. Ja. Jättesnygga körer, det är två fantastiska körtjejer. Jag tror också att det är mycket kör som ligger på tejp.
Ja.
Känns det som, för att det låter väldigt mycket. Mm. Soloinsatserna kommer vi till nu. Och jag tycker att hon gör ett fantastiskt jobb.
Jaha.
Det tycker jag. Jag tycker att hon gör ett fantastiskt jobb. Men det är svårt. Alltså när man då har suttit och studerat som våra generation som har vuxit upp. Vi kan varenda liten frasering som Whitney har gjort. Man vet exakt var hon liksom andas. Man vet hur hon ja, men man vet precis hur alla de här låtarna är på typ prick och punkt. Mm. Och gör man inte likadant så är det svårt att ta till sig. Då måste man göra en helt ny version av låten. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja. Och sen också just det här sättet som Whitney bygger upp låtar, att hon börjar lite lugnt och sen så liksom ökar det på. Det jag kände lite grann var det att de skulle behöva gett henne mera regi, rent sångmässigt. Alltså regi att liksom ta ut svängarna, ha mera pondus, levde in liksom i diva på ett positivt sätt. Förstår jag menar? Att man liksom lever ut sina diva, sin inre diva på något sätt.
Absolut. Kan det bli så att det är var premiär och det kan bli bättre?
Absolut, jag kan tänka mig det. Det skulle vara kul att komma tillbaka om en månad och se liksom hur det har utvecklats. Men sen måste jag säga en sak till. Alltså, hon sjunger så många låtar. Hennes syster sjunger också några låtar, också jätteduktig. Mm. Så de har delat på det lite grann. Men hon sjunger så många låtar och du vet ju som sagt, det är svåra låtar. Jag fattar inte hon ska orka.
Nej.
Hur ska hennes röst orka? Alltså 7 föreställningar i veckan eller vad de har. Och köra de här låtarna. Och kväll efter kväll. Jag fattar inte det. Hur det ska gå.
Det har bra magstöd.
Förmodligen. Sen är det en andra grej som är lite rolig i det här. Det är ju då att hon är ju norrländska.
Ja.
Så när hon börjar prata som Whitney Houston och pratar norrländska. Och det blir ju lite konstigt liksom. När man då tänker sig Whitney i Bodyguard och sen så bara. Ja, Richard Gere. Nej, vad heter Kevin Costner? Ja. Kevin Costner.
Så bara, han bara, älskar du mig?
Ja. Ja, det är lite roligt. Det är lite kul.
Men alltså, man hör med att det är norrländska.
Ja, men det är klart man hör.
Men hon har väl fått som dialekt.
Nej, det tror jag inte. Jag tror att om man liksom tvärtom tycker det handlar om någon mångfald, att liksom hela Sverige ska representeras.
Men Whitney är ju norrlänning, alltså hon är.
Ja, men hon kanske hade varit om hon hade bott.
Men sjunger de låtarna på svenska?
Nej, det gör de inte.
Nej,
det hade de kanske gjort. Kanske de skulle ha gjort istället. Då hade det kanske blivit bättre.
Den kommer sagorna, älskar dig.
Att de hade gjort. Ja, men det kanske hade blivit mera trovärdigt. Ja.
Hade det kanske blivit mer, vet du, också annorlunda, så blir det ju en ny version direkt.
Exakt, då kanske man inte hade suttit och jämfört det med Whitney om de hade gjort svenska översättningar.
Ja. Ja.
Ja, precis.
Ja. Det var bättre. Ah,
faktiskt, ingen dum idé.
Men alltså, vad hade du, alltså, Carl Jarl var med?
Carl Jarl var med.
Ja, hur var det?
Det var bra, hans insatser var jättebra. Ja.
Var dansen bra?
Ja. Ja, men jag tror Edin var ju med.
Ja, han är bra.
Fantastiskt, och så snygg han är.
Ja, verkligen. Det är ju pluspoäng. Alltså.
Det är pluspoäng. Jo, men jag tycker nog att dansen var. Jag tycker dansen var bra. Liksom det jag såg. Eller det. Nej, men det är så svårt att avgöra. Men jag tyckte att det var fint.
Ja. Alltså den är sevärd.
Nej, men alltså grejen är den att folk som hade, de satt och grät. Alltså jag tror att människor kommer älska det här. Men man får inte gå dit med inställning om att det ska låta Whitney Houston, för det gör det inte.
Men det är ju också, du är ju också väldigt nödbjudd alltså. Alltså du är ju så inbiten i branschen, kan så mycket. Alltså vi andra som inte vet så mycket om just fraseringar och så här kanske, men
gå dit med ett öppet sinne.
Ja,
så tror jag. Så tror jag blir. Men det var en grej som hände den här kvällen som jag bara måste ta upp. Jag hade ju då klätt upp mig i en kavaj som jag tyckte liksom. Jag kände mig väldigt fin när jag gick dit.
Ja.
Så jag hade en beige kavaj och liksom, ja, sådär. Sen så la jag ut en bild på mig och Doreen på Instagram.
Ja.
Och tyckte så här, ja, men det här var en fin bild. Känner jag mig lite glad så här. Ja. Sen får jag ett DM där det står så här. Man knäpper inte båda knapparna på en kavaj.
Men gud, löjligt.
Och då skrev jag tillbaka så här. Oj, förlåt, det ska aldrig upprepas. Mm. Nej, det hoppas jag verkligen.
Från Bindefält.
Nej, det var inte från bindfett. Men då känner jag så här, varför skriver man så?
Alltså, men hon har ju någonting annat som händer i dens liv just nu som inte är så bra.
Men vad för då på en gång då, det som hände då var det när människan skrev så, då var ju det enda jag såg på den här bilden, att jag hade båda knapparna knäppta och skulle bara haft en knäppt. Och då tänker jag bara på så här, nej, nu var inte det här snyggt längre. Jag kände mig fin och nu känner jag mig inte fin längre. För nu har jag gjort ett stort fashion...
Men var det någon ribbing som...
Nej, det här var en annan fashionpolis.
Men vet du vem?
Självutnämnd. Jag har sett människan förut, ja.
Du visste vem det var alltså?
Jag visste vem det var, men det är ingen jag känner. Nej. Men jag känner samtidigt så här, varför gör man så? Kan man inte bara så här, åtminstone säga, gud vilken fin bild. Men du, bara ett tips nästa gång. Knäpp upp
ett. Nej, men alltså, jag har ju lärt mig nu, så att jag, i och med att jag håller på att skriva den här boken, så är det att när man ska ge feedback ska man aldrig använda men. För om jag säger såhär, så bara, åh gud vilken god hamburgare, men ja, då har ju du bara så du direkt, allting som du har gjort då är borta.
Det blir en kränklig man.
Ja, precis, en kränklig man blir det, precis. En kränklig man, det är ju ett skitbra ord.
Ett jättebra ord.
Kränklig man är ju så skitbra ord. Ja. Men, åh vilken bra utgör hamburgare. Och nästa gång kan du kanske använda så här. Och man använder och istället. Jätteskillnad.
Gud vilken god hamburgare. Och den smakar skit.
Nej, men alltså, och vilken fin klädsel du hade på dig. Och nästa gång kan du tänka på att det bara, eller hur, istället för att men.
Och nästa gång kan du tänka på att knäppa upp en knapp.
Ja, men det blir inte samma.
Det blir en kränklig bang det också. Men jag förstår ditt, jag förstår. Det tar lite längre innan kränklemangen kommer om du använder och istället för män.
Ja, jag tycker det är skillnad där. Jag kan också väva in det i hamburgermetoden så här. Man tar en fin komplimang först, så jag bara, gud vilket fin. Och ska jag tänka på den här, men du är underbar, vilka fina skor du har. Man tar två bra och en dålig.
Det är sant. Man slutar på det positivt
också. Ja, väldigt bra, det är ett tips.
Ja, jag blev i alla fall väldigt
ledsen.
Jag blev ledsen. Nej, men jag känner bara så, jag tyckte bara
att det var jättefint. Jag tyckte det var jättefin bild.
Tack så mycket. Jättefin. Jag tyckte bara att det var så onödigt.
Fast vem bryr sig? Vem bryr sig om den jävla knappen ska vara uppe eller inte? Du kanske hade haft, du kanske hade spilt någonting på den här skjortan längst ner, så jag var tvungen
att göra
så. Eller hur? Alltså, det där är så löjligt. Vi lever ju 2022. Så vakterna bara, nej, men får du komma in med sneakers? Ursäkta, men 90-tal ringde jag tillbaka sin jävla kommentar.
Faktiskt.
Vad är det för någonting?
Nej, jag håller med.
Det är ju sjukt.
I säng med Tobias Gabriel.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag vill också prata lite om att folk som blir kränkta och som är så dumma. Ja, och du ska prata om Grindr.
Ja, denna app då, en dating-app.
En dating-app, ja precis. Och det är ju så här, den här Grindr-appen är ju, den är ju lite, den är ju ytlig. Liksom. Det är inte så att man träffar folk där som man sen har ett långt och livslångt utbyte med.
Det kanske har hänt.
Ofta kanske har gjort det, men ofta så handlar det bara om sporadiska kontakter och det är inte så jävla viktigt i så här. Men såklart ska man vara ärlig. Och då svarade jag, hade jag en diskussion med en kille jag var i Vara och som bodde i södra delen av Sverige.
I södra delen av Vara.
Dalagatan 3. Men jag skulle inte säga vem det är, men det är där. Ja, Jörgen kan
okay.
Ja, i alla fall, och då så sa jag kanske skulle vi kanske skulle träffas när vi kom till den här södra delen av Sverige.
Ja.
Så här. Men så tänkte man, nej, alltså det kändes, det som konversationen gick inte åt det hållet, så bara, nej men det kanske inte där.
Hur märkte du att vad hände i konversationen?
Nej, men det blev lite så här om jag ska möta någon så här, känns det att det är lite mer än bara så här att det är tjena, tja, snygg, den jargongen. Ja. Och det var bara så, och det hade, och där och då när jag låg lite i Vara kanske var lite spännande, men du var inte så spännande sen. Men jag skrev inte det. Jag var inte ärlig, så jag bara nej, men jag tror inte vi ska ses när vi kommer in ner.
Du höll det lite öppet.
Jag höll lite öppet, precis. Mm. Ja. Och då han bara skrev igen. Men vad händer? Frågetecken, nu är det 70 gånger så här. Ja. Och jag bara, ja, då blir det ännu mer så här som off, att någon är så på liksom, så att jag bara, vad håller du på med? Vad fan, vad händer liksom? Och så gick jag upp kontakten igen när jag var där ändå, så bara, ah, nej, men jag det han bara, ja, men jag nu är du, det blir ingenting för jag kommer åka upp till Stockholm igen, så här. Han bara, det är så jävla stockholmsbögigt och så jävla dryg, så här. Jag bara, ja, alltså, men nu blir jag ännu mindre träffa dig. Det blir så där tråkigt bara. Men vad ska man göra liksom, så här? Ska man, när man då har öppnat en konversation så här, ska man vara ärlig då? Ska man ljuga? Ska man jobba? Hur ska man göra för att ta sig ur det om man då inte vill träffa sen efter det?
Ja, det där är ju väldigt, väldigt svårt. För att som du säger också, det man ser i appen är en bild av en människa. Och man känner sen, det första är att man fastnar ju för bilden. Mm. Man känner någon slags attraktion och så börjar man skriva och så känner man liksom, det här attraktionen kanske blir högre eller också blir attraktionen mindre när man skriver med personen. Mm. Och då, det är ju lite som att man är liksom i ett fantasistadium. Så att det är svårt, tycker jag, att liksom att vara helt, att veta vad man vill innan.
Ja, men allting är så fruktansvärt ytligt. Det finns ju ingenting annat att gå på än bilder.
Nej.
Och några så här, tjena, hej, så här, små korta fraser så här. Annars får man liksom lägga mer energi och tid på att lära känna någon då. Så att den här människan kanske är helt fantastisk, det har jag ingen aning om. Nej. Men den tiden finns liksom aldrig.
Nej.
Eller man tar inte den tiden.
Nej.
Det
och jag menar, man vet ju ingenting förrän man har träffats.
Nej, det är ju sex.
Och det är ju,
och det tar ju också energi.
Ja, det är klart att det tar energi.
Kan inte ta på att träffa alla på
nej, Grindr. Nej.
Det har jag gjort nu i och för sig. Jag inte var en kvar alltså, men nu är det tre kvar på tisdagen.
Så hur slutade det då?
Nej, men alltså bara jag skrev bara, ja, men då ska jag vara ärlig och säga alltså, jag vill faktiskt inte ses så här. Jag skrev det och bara nej, men det är inte riktigt det här jag vill. Och bara blockade han mig.
Blockade han dig? För det är det värsta, när man blir blockad.
Fast det är ju ändå, jag vet att det är jobbigt att bli kanske ratad så, men jag tror inte det handlar om rat. Det handlar bara som att nej, men jag gick en annan väg. Så har jag valt att ta det gången det händer i alla fall. Det klart att man blir besviken, men, så här, men det också hade inte blivit någonting i alla fall. Liksom,
för om man är mitt i en konversation med någon, ja, och sen så helt plötsligt bara så tycker man själv att det flyter på bra, sen bara block. Då har man skrivit någonting som blev fel eller skickat någon bild som inte var i smak. Det är otroligt förnedrande.
Ja.
Om man bygger sitt liv på Grindr, som många människor gör. Alltså det är många, många som lever genom de här apparna. Det är ju verkligen så. Så att det blir ju väldigt tufft att bli ratat gång på gång på gång. Jag förespråkar igen, gå ut och träffa människor istället.
Fast är man i Vara alltså en tisdag kväll, så är det så här, alltså, har en pizzeria i Vara och gå till. Och jag vet inte, när jag var där och lekte Grindr liksom in real life där på den pizzerian, var det inte så mycket urval, det var det ju inte. Det var ju då de pizzabagarna bakom disken och så var det två.
Jo, jag förstår, jag förstår. Men gå, alltså jag säger det igen så här, som till exempel gå med i en kör. Alltså,
dåligt att använda din kör här bara. Så jävla.
Nej, men jag
dåligt.
Försöker att tänka.
I min misär nu här, nu har jag hittat förkinna pojkvän. Bara gå med i min kör och använda som reklamplats här.
Jag sa inte, jag sa en kör. Gå med i en kör. Gå och träffa människor.
Gå med i Carina Ugglas kör.
Ja. Jag bara tänker igen liksom, med dig. Jag höll ju på så här. Jag var ju verkligen en sån människa som var på Grindr hela tiden. Och jag blev ratad gång på. Man satte år ut och år in, ingenting hände. Och så gick jag bara till Mariatorget en kväll. Och så stod Dejan där.
Och det, jaha, jag tror jag kom med så här lite container.
Och så stod Dejan där på Mariatorget. Och det är ju så. Det är i mötet med människor som det händer någonting.
Hur du säger också, så stod han där på Mariatorget så här, då tog med en skylt så här,
ja.
Tillgänglig.
Exakt.
Ja, men det är jättefint. Men det är klart, och det är en solskenshistoria.
Hade jag träffat honom på Grindr så hade vi aldrig varit ihop idag. Det tror inte jag.
Nej. Ja, men alltså kanske. Nej, men alltså, men det, ja, det händer ju nu. Alltså det är ju, man träffar ju folk hela tiden som är superintressant. Och det är bara, ibland så är det då, det blir ju inte så intressant för att de är ju då straighta oftast. Alltså, och det är ju så många straighta människor i världen. Det finns ju för många straighta, tycker jag. Men de som man träffar då som är gay, som man blir intresserad av, de tar en annan då. Och sen så är det ju inte så många kvar.
Nej. Men jag tänker så här, återigen. Det som mitt också grundfel var i alltihopa, det var bara att jag bara gick på yta. Yta, 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 yta. Utseende, utseende, utseende. Om man ger människan en chans, liksom, alltså även om du hittar någon på Grindr som du känner så här, ja, men den här människan kanske inte är det jag går igång på direkt. Men ändå, om du har tiden att träffa människan och liksom kolla vad som finns bakom.
Så funkar det inte, Carl. Alltså det finns ju utbudet på Grindr är ju så enormt stort.
Jo, men om
det finns ju sjukt snygga killar där också. Ska då välja en mindre?
Ja, faktiskt.
Jaha. Okay.
För att de sjukt snygga killarna är inte alltid det man vill leva med. Jag tror inte det.
Nej.
Jag tror faktiskt inte. Jag tror att jag känner dig så väl också. Jag har insett det själv. Jag skulle ha jättesvårt att leva med liksom en supermodell som alla vill ha hela tiden och som där det bara yta, yta, yta.
Okej.
Jag tycker Dejan är helt fantastiskt vacker, men han är kanske inte liksom en supermodell, förstår du vad jag menar?
Det är väl sjukt snygg. Alltså, men jag tänker, om man nu älskar Coca-Cola så här, och man har massa Coca-Cola-flaskor så här framför sig, och man vet att man får Coca-Cola när man tar den här. Och men så står det även en mystisk flaska här borta som är jätte, den är som liksom inkognito, den är förtäckt, det finns ingen text på den överhuvudtaget så här. Och ska jag välja cola som jag vet jag tycker om här, den här utseendet, det är snyggt, det är kommersiellt, men ska jag ta den här borta?
Ja.
Här borta, ja.
Det är precis det du ska göra.
Det ska jag göra.
För att det är där som det kan hända.
Jag ska köpa katten
Köp katten i säcken. För att om du bara går på det som du hela tiden vill, då är du kvar i samma mönster som du alltid har varit. Bättre, testa, utforska vattnet. Ta någon som liksom, som du inte tänkte att det här.
Fast det är ju inte, jag fattar hur du tänker. Jag fattar, men det är ju själva tändningen också. Alltså det handlar inte om utseendet.
Fast den kan
komma.
Men lyssna på mig nu. När du sen sätter dig ner och så börjar den här människan, alltså när människan börjar prata och du känner att shit vilken kemi vi har, då kan det börja hända saker.
Det kan inte hända på Grindr.
Det behöver inte vara Grindr, var som helst. Jag menar bara så här, gå inte alltid på den du tycker är snyggast.
Nej, men det gör, men är så i verkligen livet så gör man inte det. Du träffar man alltid folk som kan vara inte, man tänker så här, rent ytligt då från början inte kanske var världens supermodell, men det kan ju att den växer fram. Men på Grindr ska jag då träffa någon då som på Grindr som inte är en tänder på bilden.
Nej,
och så kommer jag till pizzerian och har en dejt och bara, så är han också lite osmart och tråkig.
Nej, det får han ju inte vara. Det var tråkigt, det måste vara en härlig. Alltså jag kan säga så här, i fallet Dejan så var det ju så här. Jag såg två bruna fantastiska ögon. Jag har aldrig varit någon ögonkille förut. Jag har knappt tittat på de delarna på kroppen.
Nej, det vet vi inte.
Men helt plötsligt så ser jag bara två ögon som bara är bara så här, vad är det här för ögon? Och jag var helt fast i de där ögonen. Och sen så visar det sig att han är världens roligaste kille. Alltså vi skrattar så mycket tillsammans. Han är så rolig och så smart och så härlig. Och så empatisk och liksom omsorgsfull. Ja, han var ung då. Men liksom, det är bara så häftigt hur man kan liksom hitta sidor av sig själv som man inte trodde fanns.
Dina ögon.
Vad sa du?
Dina ögon.
Hittade mina ögon.
Alltså, men okej, men jag ska lova. Jag ska göra ännu mer för att vi inte går på yta så mycket.
Jag tycker du ska göra ett experiment och testa.
Ja.
Se vad som händer.
Vi får se. Jag ska komma med en uppföljning på den här lilla fadäsen.
I säng med Tobias och Gabriel.
Jag har varit och sjungit på begravning.
Ja,
mm.
Jaha.
Grete Philipsson, Grete Kviberg, ja. Hennes man Kent dog för några veckor sedan. Hon kom in i badrummet och så dog, var han död. Så att det bara hände liksom på en sekund. Så fruktansvärt. Och hon ringer mig när jag är på Mallorca och frågar: Gabriel, kan inte du sjunga på begravningen och ta med några sångare? Och då sa jag: självklart, så fixar jag det. Så jag satte ihop en liten kör från One Voice. Och sen så sjöng vi, begravningen var i torsdags nu på, i Erik Eriksson-hallen. Gamla Skeppsholmskyrkan. Och det var så fantastiskt, vi sjöng Halleluja, du vet Leonard Cohens Halleluja. Och Heal the World som var Michael Jackson, som var Kents favoritlåt. Och det var en jättefin stund på alla sätt och vis. Men det är en sak jag vill diskutera med dig. Det är så att Kent då hade valt att bli kremerad. Och då hade de kremerat kroppen innan begravningen var. Så att det var bara en urna som stod där och sen så en jättefin bild på honom och så en massa blommor och allting helt enkelt. Så. Men då tänker jag så här, jag har också en tanke om att när jag dör att jag vill bli kremerad. För att jag är så rädd att om någon skulle gräva ner mig i kistan så att jag skulle vakna när jag ligger där under.
Det, ja, där är inget bra.
Det är en mardröm. Tänk dig att ligga där nere och så bara helt plötsligt, får du liv igen? Och så kommer du inte upp för en massa jord.
Inte ofta det händer. Alltså.
Nej, men det kan. Vad vet du om det? Har du intervjuat dem som ligger
där? Ja, men de brukar göra en undersökning först. Där, bara, är han död eller inte? Man slänger inte bara ner i kistan och så bara...
Nej, man vet aldrig vad som kan hända. Nej. I alla fall. Så jag skulle gärna vilja bli kremerad. Men... på själva begravningen så vill jag att det ska vara en kista. För att jag känner
tillbaks så här, igen. Nej.
Att jag kremeras efter begravningen.
Ja, fattar.
Att man känner, när det finns en kista där, så på något sätt så blir det liksom... För mig känns det mera som att personen är fortfarande där i sin... liksom hela skepnad. Mm. Förstår du vad jag menar? När det står en kista.
Mm.
Hur tänker du runt det?
Jag tror att det inte skulle vara så stor skillnad. Jag tänker att själen finns i alla fall där på något sätt. Alltså, den är ju redan lämnat kroppen, så att det spelar ingen.
Fast tänk dig själv liksom om någon i din närhet går bort. Och sen så ska du gå på den begravningen. Känner man inte att när det finns en hel kista där så blir det liksom mera, den personen är fortfarande här på något sätt, eller? Mer än om det bara skulle stå en urna. Eller är det bara jag som...
Jag tror inte jag skulle känna så. Jag tror att det skulle vara... För mig skulle det vara... Jag har ju sett, vet du, när farmor dog till exempel. Och man känner direkt att farmor är inte där längre. Fast det är en kropp så finns det inte någon... Farmor är inte där. Själen någon annanstans. Det tror jag, absolut. Så att jag tror att det skulle ha någon stor problem med att det bara var en urna. Faktiskt. Men så är det, alltså, det är klart att det blir mer... Du får ju mer kropp. Och mer kista blir mer traditionellt. Men du kanske bara mer, du har så van att se det på ett annat sätt, så det kanske blir lättare för att relatera till den personen.
Nej, men jag tänker lite grann så här: när man ska ta ett sista farväl av någon som man har tyckt jättemycket om, och sen så kommer man in och sen så ser man att det finns en kista där, då tänker man fortfarande, här ligger den personen som jag har älskat. Och då tänker man fortfarande att den personen finns här. Men när den är i en urna så blir liksom, nu är det... Jag vet inte. Jag visste inte att man gjorde så här. Nej. Jag trodde alltid att man hade kistan och att kremeringen skedde efteråt.
Vet du hur man gör i Danmark?
Nej.
På begravningen så bara så är kistan där. Allting ligger där. Och sen när man är begravningen slut. In i ugnen.
Nej.
Jo.
Inför alla
så. Ja, alla.
Oj.
Så bränns allting ner tills de kremeras liksom i kyrkan och kör in i det hålet. Så bara pang. Oj. Då är det ju verkligen...
Då är det verkligen slut.
Men det här med, jag älskar ändå det här med, inte tänkt så mycket på det innan tror jag, men bara de sista åren bara så här med själ, att det är väldigt fint att den bara fortsätter, att den är någonstans. Det måste ju vara någonting.
Du tror på det i alla fall?
Ja, men jag tror på ändå att det här är 21 gram. Tyckte jag var spännande. Jag tyckte det var lite spännande att själen kan ha en typ en vikt, att det finns en materia, det finns en energi i det. Och det tycker jag var lite fint att tänka på. Och då kan jag förstå att det kan finnas, att man kan leva kvar, man kanske kan ha någon typ av connection till en ande eller till en anhörig som har funnits. I och med att kroppen bara var en typ ett skal som en avatar som man gick runt i så här, men att själen fortfarande finns någonstans. tror jag. Och de själva kan ju också säkert gå vilse, tänker jag. Så det, så att det är därför man kanske kan träffa folk som har en, inte har gått vidare eller inte gått upp där de ska vara igen.
Nej. Jag tycker också att, jag tycker på att det är så här, oavsett om man tror på en himmel eller vad man tror på, men att det liksom finns ändå ett, att det finns någonting som händer efter det här, att det inte bara blir svart och sen är det slut. För då känns det också som ett sätt, det känns mer meningsfullt att leva på något sätt. Det känns som att man ändå liksom, jag tänker som Queen Elizabeth som dog nu. Alltså detta långa, hon har regerat i var, över 70 år, det var 70 år i somras. Alltså det var ett livsverk. Hon dedikerade hela sitt liv till det här.
Hon blev tvungen i och för sig.
Jo, hon blev tvungen, men hon gjorde det. Hon hade ändå kunnat hoppa av. Hon hade kunnat hoppa av för 20 år sedan och låtit Charles ta över. Och det gjorde hon inte, utan hon körde på.
Hon vågade inte.
Nej, kanske.
Nej, jag tror inte. Hon litade inte på honom, tror jag.
Det kanske var så. Men jag tänker liksom så. Så nu är hennes liv slut. Och då tänker jag så här. Var det här bara förgäves? Det är där jag tycker så här. Skönt att det finns en tro på att på något sätt så lever hon vidare. Och hennes... Jag vet inte.
Jo, absolut. Alltså tänk vad hon har gjort i 70 år. Liksom, och det, vilket legacy hon har gjort.
Helt otroligt.
Otroligt alltså.
Helt otroligt. Alltså, och just det här att jag pratade med min mamma. Min mamma är ändå över 80 liksom. Och hon är så här, jag kommer inte ihåg att det har funnits en tid när Elisabeth inte fanns. Nej, liksom. Och då har ändå min mamma levt ett långt liv.
Ja,
och just det här, och bara de här grejerna i England nu, de är ju så otroligt patriotiska och så royalister, att de måste ändra allting. Frimärken, pengar, hennes ansikte är överallt. På varenda liten del i hela landet så finns hennes ansikte. De måste, vilken logistik att ändra.
Charles, vill man ha honom på ute på...
Kan de inte bara sätta Harry där?
Ja. Ja, hoppa över den.
Ja, och han kommer inte ens en gång att bli kung.
Ja, men fin med själen tycker jag. Tänk på vilka människor hon har uppe i himlen nu med tillsammans med Nelson Mandela och alla underbara människor som har gjort gott på jorden.
Verkligen.
Nu har de fester uppe.
Fantastiskt.
Apropå fest, ska vi prata lite bara om det här valet, bara en liten snabb.
Ja, det gör vi, för sen ska vi gå in i listan och då kommer det bli lite mer politik.
Precis, men jag tänker också bara att det är ju valdag idag så här. Och jag har ju då, som sagt, från förra podden så har jag följt mig ganska dåligt, men nu den här veckan har jag ändå sett en del partiledardebatter.
Ja.
Och jag måste bara säga att jag blir så skrämd av att det är så lite ideologi i Sverige och det är så mycket som ligger på partiledaren liksom. Det spelar ingen roll vad de har för de är så ofta är de så lika och man blir så spretigt vad de tycker och tänker i olika frågor. Så man har liksom ingen koll på vad som är riktigt, vad är liberalerna och vad är Centern och vad är SD? SD vet man, de har en fråga och that's it liksom. Det är tydligt så här. Men annars är det så här, det är bara den som är retoriskt skickligast. Och då tycker jag så här, att Jimmie Åkesson och Kristersson, de är ju så duktiga liksom på att debattera. Och speciellt nu, när de kan pajkasta ner alla. Och det blir så trovärdigt. Och det är så skrämmande, tycker jag, att det är så. Folk kommer köpa det. Jag tror det. Folk kommer köpa det. Och det är buffliga det här. Det är bara, vi är två män som står där och vi håller varandra om ryggen. Och vi är så jävla tajta, liksom, så här. Och det är så otäckt. Och det speglar sig då den här undersökningen mellan 18-25 års väljare i Sverige. Där kvinnorna har 50% eller 40% kanske röstar socialdemokrat. Och 50% av killarna röstar SD. Hur kan det vara så? Den här buffliga macho-grejen går hem hos killarna i den yngre kategorin som ska rösta första gången. Jag tycker det är så skrämmande.
Skrämmande.
Eller hur?
Ja, det är verkligen skrämmande. Det är ju så. Och jag menar, det här blir ju mer och mer likt liksom ett presidentval på något sätt. För där handlar det ju bara om personer. Vad är det för...
Väldigt mycket mer i alla fall.
Man röstar ju på en kandidat som man liksom gillar och köper hela den kandidatens paket. Liksom.
Ja.
Men jag vet inte vad det beror på. Jag menar, det enda jag kan tänka borde ju sporra partierna då, om man ser det på det hållet istället, att de kämpar för att få fram duktiga retoriker, för att det finns ju människor. Vi har ju ett land med otroligt kompetenta, jag säger det igen, Lisa Nilsson, varför inte hon partiledare? Alltså människor som är vana att stå på scenen, som är vana att uttrycka sig, som har tänkt mycket, som har levt ta, använd de här människorna.
Mm. För jag menar, för att när jag lyssnar på det här, man vill ju ha någon som man tänker på Lisa då, som man, när hon pratar känner jag mig trygg.
Ja.
Jag känner att det kommer inte bli något fel här.
Nej.
Men här är det liksom bara, det är bara Kristson, alltså Magdalena Andersson tycker jag också är duktig. Hon snubblar lite på en del ordland, men Åkesson och så Ebba Busch. Alltså de fångar liksom kameran, de pratar in till folket så här. Så det de säger är inte alls, alltså det blir fruktansvärt. Men
de är trovärdiga.
Trovärdiga. Och den andra då så här, där kanske Johan Persson står på kanten bara så här. Och måste läsa innantill liksom. Nu kommer din slutplädering, dina slutord innan du ska väljas på söndag. Vad ska du säga? 45 sekunder, varsågod. Läser innantill. Har inte ens memorerat den texten liksom så här. Man bara, men snälla rara. Inte klokt. Hur kan det få vara så? Och de andra två, det är så otrovärdigt. Och så ska vi inte, nu kommer jag säga någonting, vi håller inte på så här egentligen, men ytligen. Men hur kan man... När hon och Märta skulle prata om någonting, så att när hon kom i bild så här,
du, det är Märta.
Det är ju våra miljöpartist språkrör.
Ah,
Märta.
Okay.
Märta Stenevi. Och då har hon på sig alltså två stora örhängen lite så här, men som är som att man ska spela Berlin i luften, alltså så här ett symbol i rörna så hela vägen så här, ner till bröstvårtorna så här.
Ja,
så allt med bild är bara som
öppet. Det är enda man ser, man ser inte här.
Och jag bara där tänker jag, det är bara symboler, förstår du? Så här. Det är inte klokt. Hur kan man välja den
som... Och det är också superviktigt att man har då en människa som, att det finns någon som ser personen utifrån, en stylist eller kalla vad du vill, så att budskapet går fram om man inte fokuserar på andra saker.
Ja visst, det var jättefina, men fel.
Nej, men det
forum
funkar inte.
Fel forum. Det går inte.
Nej,
man kan inte ha sin
men sen tänker jag en sak till. De har kört partidebatter varje kväll. Hur orkar man? Alltså jag tänker på så här, hur orkar man stay alert, vara i stunden? Alltså jag skulle, min hjärna skulle inte orka.
Nej.
Och man måste hela tiden säga rätt saker.
Alltså, tänk att stå där och alltså, hur svårt måste det vara? När alla far med lögner hela tiden så här, och bara hoppar på varandra och anklagar folk för saker som de inte har gjort.
Nej.
Eller sagt, eller vad partiet står för. Så här, och så får de inte säga något. Jag skulle bli tokig på att inte bara ursäkta replik på den. Alltså det här stämmer inte.
Nej.
Och nu har Magdalena Andersson vänt två dagar innan valet. Nu har de samma åsikter som jag. Va? Men så är det ju inte. Hon bara, så ruskar vi bara så här. Så är det inte.
Nej.
Det är bara så
och det är ju väldigt lätt. Där, återigen, varför finns det ingen lag som säger att det ni lovar måste ni hålla?
Exakt.
Det är bara inom politiken som man kan komma med löften hit och dit och sen behöver man inte hålla någonting.
Ingenting!
Det är inte klokt faktiskt.
Jag tar upp det igen, bara en gång till, bara att han Karlssons SD-ministern där uppe, han sa att vi ska jobba för HBTQ-rättigheter i Sverige och Europa. Vi ska jobba, vi ska hjälpa dem. Nu är det på riktigt. Nu ska man hjälpa Europa och sen la de ner rösten mot EU-fria mot gayfria zoner i Polen i EU-parlamentet.
Nej.
Hur kan det vara så jävla mycket skitsnack? Och så ska man inte stå till svars det sen. Man kan säga bara, du sa ju det här och nu gjorde ni så här.
Nej.
Ja, det är löjligt.
Nu är det klokt. Nu är det dags för listan. Här kommer den.
Veckans lista.
Så, vad är det vi ska då lista den här veckan, Tobias?
Tre frågor som vi skulle gå till val på.
Ja, om vi då var politiker.
Varsågod Gabriel Fors, börja.
Ja, jag vill då börja med en av mina absolut stora hjärtefrågor. Och jag har ju pratat om det här förut i podden. Och det är alltid sommartid. Alltid. Att fortsätta att leva i sommartiden. Det gynnar oss alla. Vi får en timme längre ljus på vintern som vi behöver. Nu är det snart dags att ställa om klockan igen. Då ska vi tillbaka in i mörkret. Jag har aldrig förstått detta. Det är inte bra för någon.
Tänk vad roligt om det var så här. Alltså det var partiledardebatt och så gav det Fors en av partiledarna. Och så ska de hålla sin slutplädering och de andra pratar om kriminalitet, skolan. Och du räcker upp handen och säger, det enda jag vill är att det ska vara sommartid hela tiden.
Ja, men det känns som att man glömmer bort de här
viktiga frågorna.
Det är ju liksom, alla andra håller på att prata om alla de andra stora frågorna. Vem glömmer de här? Det här som faktiskt är avgörande för många av oss människor.
Ja, verkligen.
Att vi får en extra timme med ljus i december när vi verkligen behöver det. Förstår du hur mycket psykisk ohälsa som skulle kunna försvinna om vi var ljus till klockan 5 istället för 4 i december?
Eller en timme till på dygnet. Alltså 25 timmar.
Det är också. Det är nästa val.
Vi får ta ett val i taget.
Ett val i taget.
Ett steg framåt. Yeah. Där. Först sommartid och sen en timme till.
Den kommer nästa.
Ja, fantastiskt. Mm. Ja. Då kanske jag var lite för seriös.
Var du seriös? Ja. Det här är seriöst.
Nej, men jag tycker faktiskt vi måste höja pensionerna för våra stackars pensionärer. Det är inte okej. Man kan inte jobba ett helt liv och sen så man har 8000 kronor i månaden som man ska leva på. Man måste kunna få leva fast man är över 65 år. Det är inte klokt det här. Och det måste bara bli mer fair och rättvis för alla äldre, oavsett. För de har jobbat, kanske varit hemmafru, man kanske har gjort service för alla barnen, tvätten, gjort allting hemma, och så står man där utan någonting överhuvudtaget. Nej, man har jobbat. Klokt. Det är inte klokt. Så att verkligen att våra underbara pensionärer får ett bättre ställt är jätteviktigt, tycker jag.
Absolut, håller med dig helt till 100. En annan fråga som också handlar om våran grupp av människor, men som faktiskt kommer att påverka alla, det är det här med blodgivare. Att det måste bli någon ändring, att homosexuella inte får ge blod. För att jag menar, det är inte bara så att det är diskriminerande mot oss som homosexuella, det handlar också faktiskt om att vi har möjlighet att hjälpa människor. Mm. Vi är en ganska stor grupp som inte får ge blod. Mm. Och det är inte klokt. Nej. För att det skulle kunna hjälpa så många människor om det kommer in mera blod i omlopp.
Blodomlopp. Om man pressar in mer blod i varje blodomlopp så kommer det bli mer blod.
Exakt. Jag tycker att det är helt sjukt. Jag menar, idag har vi alla möjligheter att... Jag menar, blod måste alltid kontrolleras, vem det än kommer ifrån. Så varför ska inte vi kunna få ge blod? Jag tycker det här är urlarvigt. Mm. Och det är inte klokt att 2022 att det fortfarande är så här.
Och egentligen ska man säga så här, det är klart att man är rädd att folk ska ha en blodsjukdom då, som HIV eller något annat. Men jag tänker att ibland, om det inte finns blod, så är det bättre att det finns HIV-blod egentligen. Mm. Och det skulle också kunna finnas en arsenal av det. Och i allra värsta fall så överlever man för att man får HIV.
Absolut.
I och med att det inte är någon spelar ingen roll i året.
Och det kanske är någon HIV-patient som får blod av en annan HIV-patient.
Ja, precis. Och kanske han precis där. Men det är ju jätteviktigt. Jag träffade faktiskt Tobias Ström i somras på Pride, som är då leder det här Regnbågsblod. Och han sa att det är faktiskt en lagskiftning på gång.
Det är det.
Ja. Mm.
Men jag tycker inte att man hör någonting om det här. Det är ingen som pratar om det här i valdebatten alls. Jag tycker att det är väldigt konstigt när vi lever i ett land där vi är väldigt måna om att inte diskriminera någon. Mm. Men det är en stor diskriminering i det här. Mm. Och inte bara det då. Det är också att det drabbar människor för det finns för lite blod. Mm.
Jättebra. Ja, alltså jag ska i alla fall gå på jag hörde den här partiledardebatten, så tycker jag att det är så löjligt ibland, för en del frågor är de så fruktansvärt eniga om, till exempel om det här med kriminalitet och fler poliser. Det vill ju alla partier ha. Mm. Så det blir en inte-fråga, för det kommer ju ske oavsett vilket parti det är. Så att alla bara, vi måste ha fler poliser och sätta in det här. Så att det är ju också väldigt viktigt. Vi måste ju få bukt med kriminaliteten i Sverige. Så att det är fler poliser, absolut. Och det spelar ingen roll vilket parti som gör det, men alla kommer göra en stor resurs.
Här har jag en liten fråga när det gäller poliser. För att nu är det ju så här då, att i Sverige så har man ju också då, man har poliser och sen har man de här säkerhetsvakterna. Mm. Säkerhetsvakterna har typ en utbildning på 2 veckor. Mm. Och sen så är de ute och praktiserar. Mm. Och jag är lite rädd för den kategorin människor. Mm. En polis går till polishögskolan, får en grundlig bra utbildning. Absolut 100, vi måste ha mera poliser. Men jag hoppas inte att man tänker att liksom poliser och säkerhetsvakter blir jämställda här. Nej. När det gäller säkerheten. För att jag är rädd att en sån här kategori som säkerhetsvakt, nu är det min hobbyanalys. Jag är rädd att är jag en människa som tycker om att visa att jag har lite makt, att jag har lite power.
Liten dörrvakt.
Så är det lätt för mig att söka en sån här säkerhetsvaktsutbildning på 2 veckor och sen är jag klar och sen kan jag få leva ut mina känslor. Nu säger jag inte att alla är så, men en sån kategori av människor kan komma att växa. Så det är viktigt att det är grundligt utbildade poliser som ökar.
Mm. Tänker jag kanske kan ha en fattning i staden som kan gynna oss, som kan gå och patrullera över olika områden kanske, där det kan hända saker och ting, som man kanske kan ha, känns lite mer trygg att det blir mer poliser, eller då de här andra, vad heter det?
Säkerhetsvakter
i omlopp liksom. Mm. Så det är bara att man visar att det finns folk här som faktiskt skulle rycka in om det skulle hända någonting. Mm.
Eller också gör man så helt enkelt att man, att för att bli säkerhetsvakt så krävs det mera tester. Mm. Du måste gå igenom någonting. Vem som helst kan inte bara bli det. Mm.
Det är skrämmande att höra, för det, när de säger då så att också säger att vi, medan de här poliserna utbildas då, för det tar ju lång tid att få fler poliser, ja, ska vi ha de här säkerhetsvakterna, och det, att han säger det blir så bara, det kanske inte är så bra den med säkerhetsvakt i alla fall.
Eller, nej,
så precis. Blir det så att man ska han använda dem till liksom, ja. Komma och ska de ta in några bögar som finns i Sverige och bunta upp dem och slå dem bara, eller vad ska de göra?
Mm. Okej, okay, nu kommer min första plats. Och det här är ju någonting då som jag har brunnit för i många, många år. Och det, jag är den enda i vårt land som proklamerar det här. Och det är att få svänga höger på rött.
Ja.
Och då är det ju då så här, att det här kan ju låta väldigt ytligt då, att svänga höger på rött. Men det här får faktiskt, alltså logistiken i en storstad till exempel, kommer att bli så mycket förbättrad. När du står där med din bil och sen så väntar du på att det ska bli grönt ljus. När du sen då svänger höger så är det då automatiskt grönt för gångmänniskor som ska gå över gatan. Vet du vad jag menar då?
Ja,
det blir grönt för dem. Så då blir det en kö igen. Vilket gör att kön där du kommer, du har grönt men du kan ändå inte köra för att du väntar på folk som går över gatan. Men om du står och det är rött och så ser du att det kommer ingen bil. Då svänger du, då har du tillåtelse att svänga till höger. Och det, du stoppar inte upp trafiken.
Nej.
Så att det här handlar om att ha en bra logistik, att få undvika, alltså det är ner på miljöförstörning. Alltså du förstår, du kommer inte göra lika mycket utsläpp.
Nej.
Vi måste få svänga höger på rött.
Och det är ett beprövad metod.
I USA.
I USA har det inte
funkat jättebra.
Ja. Eller hur?
Funkar jättebra.
Och det känns så konstigt att man kommer hem från USA och har kört så varje gång. Så jag kommer hem till Sverige och så står där och puttrar fast det är helt frisikt.
Stopp på tomgång.
Ja, helt dumt. Så dumt. Jag fattar. Väldigt bra fråga alltså, att ta upp så här som sista.
Jag tycker
Ricken
det.
Över i det.
Alltså, jag tycker det.
Ja, verkligen bra. Ja. Ja, jag slutar ändå på en väldigt... Jag skulle ändå... Viktigast av alltihopa är att vi i skolan ska kunna få gå och vara trygga i skolan. Mm. Och jag tror att vi ska anställa mentorer som går runt på skolorna och är runt på rasterna. Som är alltså som ungdomar som kanske inte har kommit in så här, men som har en, kan få vara ett stöd i skolan på rasterna. Så det inte blir att folk sitter ensamma och vi har någon som faktiskt tar hand om människor även på rasten. För vi kan inte klara det själva, det går inte. Det kommer att vara skit om vi inte gör någonting åt det.
Och var får man ta på de här mentorerna? Är det elever från en högre skola? Klass, nej, eller
nej, det är folk som anställs för att vara där. Lärarna ska vara lärare, de ska lära ut i sina ämnen. De ska inte ta hand om olika saker med sjukfrånvaro och ringa hem till föräldrar. Mentorerna tar all den biten som alltså, man mentorar alltså alla eleverna. Så jag tycker det är ett fantastiskt system. Det funkar på en del skolor. Alla skolor har inte resurserna. In med de resurserna så att folk kan gå och vara trygga i skolan.
Ja, det är fantastiskt. Om man vet att det alltid finns de här människorna som
man kan ty sig till, som man kanske ser trygg hos, som kan vara, och behöver inte vara vuxna heller, kan vara som de folk som precis har gått ur skolan som känner att det här vill jag göra för att vara en resurs i skolan. Vi måste ha fler resurser.
Och det är väl en jättebra grej att göra, om du precis har gått ut skolan, så är väl en jättebra grej att göra innan du börjar studera vidare eller någonting, att liksom att du finns där.
Ja. Det är också viktigt att hitta
några rätt personer.
Det kan inte vara folk som är lika gamla som de går i nian, nej, och så blir det gäng och att man liksom premierar dem.
Nej,
som
så får det inte
faktiskt
vara.
Är sant. De där orosmomenten egentligen, i skolan.
Jag kände det när jag sa det. Egentligen så ska det vara människor som är utbildade, som också kan psykologi och som vet hur man ska liksom...
Det värsta i Sverige och i världen är så att de människor som är bra människor, de vill man ju ha överallt. I skolan, i vården, alltså, de ska utveckla världen och Sverige och så här. Och, och de finns ju, det finns ju bara ett visst antal som är bra.
Ja.
Och de kan ju inte vara överallt.
Nej.
Och då blir det som också en del ägg som ska in överallt. Det finns ju även läkare som har sämt i klassen. Mm. Och, då, och för att sitta på någon, typ, någon, så här, någon, någon allmän central någonstans och vara läkare, men inte särskilt duktig.
Nej.
De hade alla fel på en del prov.
Ja.
Ja, och ändå de blev läkare.
Ändå de läkare.
Mm.
Så är det. Ja, det.
Nu ska vi gå och rösta, Gabriel.
Det ska vi göra.
Mm.
Och vi ska också tacka er för att ni har varit med oss även den här veckan. Och vi avslutar som vi alltid gör med att säga
hej då!
I säng med Tobias och Gabriel.
Det här var en produktion ifrån Pod Agency.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.